Jesus, kom var mitt centrum, var mitt ljus, var min kraft, Jesus.
Jesus, kom var mitt centrum, var mitt ljus, var min kraft.
Ditt ansikte söker jag. ansikte söker jag. När dina ögon ser på mig, din nåd översköljer mig, din nåd översköljer mig,
din nåd översköljer mig.
Tack Herre för att vi får möta dig som är underbar, du som är helig, du som är god och du som är full av kärlek till var och en av oss. Herre, tack för att vi får ta emot av dig och tack för att vi får rätas ut när vi tillber dig. Att vi får känna hur du lyfter oss när vi blickar in i ditt ansikte. I Jesu namn. Amen. Jag var beredd att säga, varsågod och sitt ner, men ni satt redan ner. Okej. Vi fortsätter. Saligprisningarna. Jesus var ju som en magnet. Människor följde honom. Och det var inte så konstigt, för han helade människor, han vidrörde människor. Sättet som han såg på människor, talade till dem, rörde vid dem som ingen annan ville röra vid, då blir man en magnet. Och det var stora skaror som följde Jesus från alla sammanhang. Från de fromma sammanhangen, de trogna bibelläsarna, de som gick till gudstjänsterna, de som bad sina böner. De fanns i de här skarorna. Och så fanns också alla andra människor där. Och så var han uppe på det här berget. För att de här skarorna följde ju Jesus var än han gick. Så ibland fick ju Jesus nästan slita sig loss. För att liksom vara i fred och ta tid i bön inför fadern. För de liksom var med honom överallt där han var. Ibland fick han hoppa i en båt för att liksom känna lite andrum till folkskaran. Och också kunna tala till dem. Och nu var han uppe på berget och det var fullt med folk. Lärjungarna satt längst fram, men runt omkring var skarorna. Och vilka fanns i den där hopen? Om vi får fantisera lite så tänker jag att där fanns Åke. Ni vet, väldigt typiskt judiskt namn. Nej, men vi för över det lite hit. Det fanns Åke som hade blivit väldigt bränd tidigt i sin ungdom i kyrkan. Han var där i hopen. Det fanns djupa besvikelser i hans liv över vad människor hade gjort mot honom. Och han ställde sig nog frågande, vad gör jag här egentligen? Men han befann sig där, folkskaran. Och han hade hakat på Hans, som också hade ett lite tungt bagage. De var arbetskamrater. Hans var också bränd, men på ett annat sätt. Han hade verkligen vilja att engagera sig i kyrkan. Han ville förändra världen och samhället och grannarna. Men det fanns liksom ingen plats för honom i församlingen. Men nu stod han där i folkskaran. Där fanns Adi, som var rom. Som nästan 7 dagar i veckan fanns utanför ICA och tiggde om lite pengar. Han fanns i folkskaran för han tänkte, kanske kan jag få någonting här. Och så fanns Lena där som hade alldeles för mycket i sitt liv. Det fanns egentligen inte plats för någonting annat. Och Gud och tro och kyrka, det var nästan skrattretande. Men hon fanns i den där folkskaran. Och så fanns Erik där. Erik som bad och läste Bibeln varje dag. Men som kände sig rätt torr. Och tron och Gud kändes långt borta. Och han tyckte han gjorde allting han kunde. Men räckte det? Han fanns i den där folkskaran. Och när man har en vers som jag har nu har vi bara en vers, så hinner man ju titta lite på de här grekiska orden lite noggrannare, så jag kommer att ta några så. Men det står att Jesus började undervisa dem. Nu var det dags. Det var som att Jesus tog ett djupt andetag och så skulle han börja tala. Och det där grekiska ordet betyder två saker. Nu kommer, för det första betyder det, nu kommer något högtidligt. Någonting som handlar om, som man ofta sa, i samband med en uppenbarelse. Men så betyder det också att det var ett uttryck som användes när man ville tala ifrån sitt innersta till någon. Alltså när man ville ge det allra viktigaste. Och det gör Jesus. Och så säger han, är du bränd? Är din tro liten och svag? Är du torr i ditt inre liv? Är du sårad? Är du besviken? Sörjer du? Är du frustrerad över församlingen? Undrar du vad du gör här? Välkommen. Du har kommit rätt. Salig är du. Du är välsignad. Lycklig är du. Världens lyckligaste. Jag är på din sida. Jag är med dig. Jesus vänder sig inte till en grupp människor. Alltså de som är eländiga och fattiga. Utan Jesu inbjudan till sitt rike, det går till alla. Det går till alla. Men han börjar på det sättet som är så upp- och nervänt för oss. För det som vi tycker ligger oss i fatet, det som är våra misslyckanden, våra besvikelser, vårt elände, det är inget hinder för Gud. Utan Jesus säger, jag börjar där du står. Bristen och sprickorna i ditt liv, dina förluster, ditt minuskonto är inget hinder för mig. Du behöver inte täta dem, jag möter dig. Saliga är de som är fattiga i anden, säger Jesus. De tillhör himmelriket. Och så kommer vi till den andra saligprisningen. Saliga är de som sörjer. Återigen, ett grekiskt ord, sörjer. Pentheo, det är ett av de allra starkaste orden i det grekiska språket för att beteckna sorg. Och vi pratar ju om en kultur där känslorna var tillåtna. Det finns ju alltid lite olika koder i olika kulturer. Vad som är tillåtet och vad som är okej. Och vi vet hur det är. Kanske vi kommer, tänker stanna upp lite och reflektera lite över vår kultur, vårt samhälle. Men här pratar Jesus, i alla fall använder ett ord som handlar om djup sorg. Inte bara på ytan utan... klagorop, ett ord som oftast användes som klagorop över om någon var död. En sorg som ger sig högljutt till känna genom klagan. Som blir synlig genom tårarna och liksom genom hela en persons framträdande. Ja, det ordet använde Jesus. Och hur är det i vårt samhälle i känslokalla Norden, så brukar vi ju säga i alla fall. Jag pratade med en av grabbarna från boendet i Örtomta som kommer från Afghanistan. Och då sa jag så här, att nu när det blir vår så kommer du få se hur svenskarna liksom skiner upp. Vi liksom blommar ut. Vi kommer att visa lite andra känslor nu när våren kommer. Känner ni inte så? Det är inte automatiskt, det menar jag inte. Men det kan vara så. Och jag har reflekterat lite över det där. Tidsandan och vilka känslor, hur förhåller vi oss till känslor. Och så har jag tänkt på lite att det är ganska många tv-program som talar till våra känslor. Kanske, jag vet inte, är det mer idag än det har varit tidigare? Och så kan jag ju se lite hur jag förhåller mig till de där. Jag ska inte nämna några namn här, men jag har någonting gemensamt med vissa i församlingen. Att jag kan titta på TV, jag är väldigt lättrörd. Så. Jag kan se på Allt för Sverige som handlar om amerikaner som kommer till Sverige för att söka sina rötter. Och så får de ett litet brev vid ett tillfälle då. De får sin dag om kista med ett brev och så får de läsa om hur deras släktingar hade det här i Sverige. Och det är liksom, det är känslofullt. Och när jag ser på det där, då gråter jag också. Och jag kunde nästan, ett tag kunde jag nästan konstatera att jag var lite fast i att se såna där serier. För det finns ju ganska många som talar till våra känslor. Man kan se Arga snickaren. Och man kan bli rörd. Det låter som, hur blir man där? Jo, men Arga snickaren handlar ju om renoveringar och ombyggnader. Men det handlar också om hur den här arga snickaren börjar reda i trassliga relationer. Och man får se faktiskt hur förhållanden liksom rätas upp. Och det kan vara ganska starka möten. Eller ett annat tv-program som jag har varit lite fast i. Det var ett som heter Spårlöst. Heter det Spårlöst? Ja, bra. Där fick man följa människor som ofta hade adopterats. Visste ingenting om sin bakgrund. Och sen någonstans i livet ville man forska. Var kom jag ifrån? Varför vart jag lämnad? Och så får man se hur de söker efter sina rötter. Och det kunde vara oerhört starka möten. Där man kanske får möta sin pappa eller mamma för första gången. Det går inte att vara oberörd ifrån sådana. Men jag kunde konstatera att jag nästan, det kan ju bli lite som en, inte som en drog. Men man kan nästan bli lite fast i det där. Och det känns gott att få snyfta lite i soffan. Så det är ett kännetecken, tror jag, i vår tidsanda. Och det är ju så att faktiskt TV är ju inte ute, efter att sätta oss i rörelse kanske, utan framförallt för att underhålla. Vi ska se mer och vi ska liksom bli fast särskilt på den kanalen, så det ska vara bra TV. Och här kan man kan vara kritisk och man kan vara analyserande, men jag tror att vi behöver reflektera över det. Vad gör TV och det vi tar in, vad gör det med oss? En man som heter Neil Postman, han skrev en bok 1986 som heter Underhållning till döds. Han såg när televisionen kom in och vad den gjorde med amerikanerna. Alltså att det handlar om underhållning till döds. Det kan bli så. Om man får vara negativ om vår tidsanda så kan den säga så här kanske. Lycklig är du när du tar lätt på saker och ting. Då behöver ingen trösta dig. Lycklig är du när du inte bryr dig om de stora och svåra frågorna i världen. Då är du lyckligt ovetande. Jag försöker hemma få mina barn att reflektera lite över det vi ser. För det är också så med reklamen. Man liksom talar till känslorna. Det är ganska komiskt. Jag tror att vi behöver tänka kring det. Och det bästa sättet tror jag är att skratta lite åt reklamen. Alltså man får se ett lyckligt kärleksförhållande och man tänker, oh, det här verkar spännande. Och vad handlar det om? Tandkräm. Alltså vi behöver reflektera lite där. Jag brukar säga det till Elia. Och så var det ganska komiskt här förra söndagen. Då satt de ju här, barnen, och Elia satt bredvid mig. Och så kom pålysningarna inför gudstjänsten. Lotta pålyste, nu kommer det här. Och Elia petade mig och säger, pappa, du som inte gillar reklam, sa han. Det är bra. Får dem att reflektera över vad vi tar in. Men det finns ju ett förnekande i vårt samhälle om hur världen ser ut. Det finns en stumhet, tror jag, för att vi har det bra. Vi har haft det bra länge. Och jag tänker att Gud vill knacka hål på det där. Jag tänker att det är en välsignelse att vi får möta världen i vårt land. Och jag tänker att tiggaren, den som tigger som vi möter, kan vara ett språkrör från Gud. Där Gud säger till oss när vi ser den här människan som tigger och vi kan bli irriterade och vi kan bli arga. Men det är så här världen ser ut. Öppna dina ögon, ta in det här. Så här ser det ut. För mig, för mina ögon. Inför Guds ögon så lever han lever med hela världen. Och han vill att vi ska ta in det här. Saliga är de som sörjer, säger Jesus. Och Jesus säger att det är okej. Jag tycker att det är skönt att han säger att det är okej att sörja. Han säger inte, nu får du dämpa dig lite här. Nu blir du lite väl engagerad. Lugna ner dig lite. Det säger inte Jesus. Salig är du som sörjer. Han säger, det här passar sig inte. Det här beteendet. Utan han säger välkommen. bejaka det här. Och jag vill säga, ha lite två perspektiv på det här. För jag tror att det första perspektivet, det är viktigt att höra att det här är skaparen själv som säger det här till oss. För ibland kan vi ha ett litet skevt förhållande till våra känslor. Hur vi ska förhålla oss till våra känslor. Men Jesus vet ju vad som finns i oss. Han har designat oss. Det är han som har skapat med oss med ett förnuft, med en vilja, med olika känslor. Det är Gud som har lagt ner det oss. Och Gud, Jesus Kristus, är ju den som försvarar det. Han träder upp för det mänskliga. Han står inte emot det. Den som står emot det mänskliga, det är vår fiende, djävulen. Någon har sagt att han är människonaturens fiende. Han vill göra oss omänskliga. Medan Gud vill att vi ska vara människor fullt ut. Och jag vill provocera oss lite här. Hur vi förhåller oss till det här med känslor. Och det här kan ni få prata om på kyrkkaffet. Men om jag säger så här. Känslorna ljuger aldrig. Är det så? Alltså, känslorna talar alltid sanning. Vad menar pastor nu? Vad kommer det här leda till? Ja, men om någon säger så här, jag är rädd. Jag är rädd. Då hjälper det ju inte om vi säger, hörde du, där har du fel. Det är du inte. Känslorna säger oss någonting. Och ofta är det ju så här att känslorna vi känner innan vi har fattat vad det handlar om. Det kommer en känsla i magen och så lyssnar vi till den. Så börjar vi reflektera, då förstår vi. Alltså känslorna är de, det är känselspröt verkligen. Som vi, det är signaler. Känslorna talar alltid sant. Men det betyder inte alltid att de har rätt. Det är ingen moralisk kompass. Men om vi tänker, ett klassiskt exempel är ju i ett äktenskap. Om jag som gift man skulle få känslor för en annan kvinna. Då kan jag ju agera olika kring det. Jag skulle kunna förneka och säga nej, 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 det har jag inte. Jag har inte alls. Jag har inte några känslor. Eller också kan jag säga, ja, kan konstatera, okej, nu har jag fått känslor för en annan kvinna. Det är inte vad jag vill. Det är inte, det är sant att jag känner det här. Men så får jag börja reflektera. Vad leder, om jag bejakar den här känslan, om jag följer den, var hamnar jag då? Ja, inte dit jag vill. Men är ni med? Känslorna ska vi inte liksom se ner på. Det är någonting som Gud har skapat oss med. Vi ska lyssna till dem. Och vi ska kunna reflektera över dem. De säger oss något viktigt. Något sant. Och jag tror att vi kristna särskilt behöver höra det. För att vi kan ibland ha lite skevt förhållande till det här med känslor. I en karismatisk församling, en karismatisk rörelse som vi är en del av. Då kan det vara, då talar vi mycket om känslor och om upplevelser. Men det kan vara ibland lite smalt. Det kan vara de härliga känslorna. De ruset. Men kan Gud möta oss? Gud vill tala. Kan han säga någonting i sorgen? Kan han tala där? Kan det vara en upplevelse från Gud? För vad händer med oss som kristna om vi liksom ständigt säger att vi ska vara glada på ett ytligt sätt? Och då tänker jag på en bild, en sån här karikatyr om en man som har foten i kläm på i en dörr. Foten är liksom helt krossad och den är blå. Men han säger, foten i kläm, jajamän. Alltså det kan, om jag får hårdra det, det är inte det kristen tro handlar om. Alltså jag har ont och det är, men jag är, det är inte något ytligt så. Jag tror, även om vi kanske kan känna oss främmande för det här, sorg i kyrkan. Va? Kristus är uppstånden. Men 70%, om man läser Saltaren som är Bibelns bönebok, 70% är klagosalmer. 70%. Och det är David som är författare till många av dem. Han var med om mycket elände. Förlust, besvikelser, dödsfall. Han förnekade inte det, utan han tog in det. Och gjorde, som någon har sagt, tårarna till bön. Han gjorde tårarna till bön. Han tog sin smärta och förenade den med Guds smärta. Så här säger en vis man som heter Eugene. Om vi gör tårarna till böner träder vi in i en sorg som förenar vår smärta med Herrens smärta. Och så upptäcker vi både ursprunget till sorgen och det som befriar oss från den. Och det är klart, det här står i kontrast till vår tid som säger: du är lycklig när du tar lätt på saker och ting. Då behöver ingen trösta dig. Eller: du är lycklig när du inte bryr dig om stora och svåra frågor i världen. Då är du lyckligt ovetande. Det går att gå visslande över kyrkogården. Det går att ta lätt på saker och ting i det här livet. Men Jesus säger: salig är den som sörjer. För att sorgen erkänner någonting. Den säger: allt är inte okej. Det är ett erkännande. Det är att säga: mina ögon är öppna för den här världen. Att sörja är att säga: okej Gud, jag ser det är någonting som inte står rätt till. Och jag har tagit in det i mitt liv. Och då säger Jesus: salig är du. För nu har jag en möjlighet. Nu börjar vi förenas. Och när jag förberedde den här predikan så tänkte jag på, vi har nämnt det idag, vårt arbete i Rumänien. Hur började vårt arbete i Rumänien? Det kanske inte alla vet. Men det handlade om att vi vågade se och ta in smärta. Vi vågade liksom ta in elände, in i våra liv. En sorg. Och så ledde det till att vi ville agera. Janne och Cecilia Hagel och Lars Gustafsson var nere. Och så började det. Och det är ett arbete som har fortsatt. Saliga är de som sörjer, Jesus. För när vi gör det så tänker jag att då börjar vi bli synkroniserade. Alltså i linje med Jesus. Han såg folkmassorna och han fylldes av medlidande. Luther, Martin Luther, han översatte det här med sorg med ett tyskt ord. Nu har jag ju Birgitta här, Birgitta Klockner som kan tyskan. Han översatte det med Lidtragen, alltså att bära sorg. Saliga är de som bär sorgen. Tänker jag är en ytterligare dimension av den här sammanhanget. Alla saligprisningar har löften. Alla har det, och det har den här med. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Och jag tänker, det kan ju vara många frågor. Ja, men när ska vi bli tröstade? Och hur ska vi bli tröstade? Och det går nog att stanna upp mycket kring det här. Men några saker. Jesu kors, den tomma graven, säger oss att evigheten är säkrad. Det finns ett framtida hopp. Jesu seger, den gäller i evigheten. Han har besegrat synden, döden, djävulen. Och därför säger Paulus till de som sörjer i Thessalonike: ni behöver inte sörja som de som inte har något hopp. Alltså, Jesus seger som gäller evigheten, den ger oss tröst nu. Vi får ett annat synsätt på hur vi förhåller oss till det här livet. Det ger oss tröst. Jag tycker att det var gott, Jan-Erik, att du nämnde den heliga ande som är vår tröstare. För precis det ordet som används, parakletos ungefär så. Det är precis det ordet som Johannes använder. Alltså, saliga är de som sörjer, de ska få tröst. Tröst, ordet för tröst. Det är precis det ordet som används om den heliga ande i Johannes evangeliet. Han är tröstaren. Han är den som går vid vår sida. Och den heliga ande vill trösta oss och bära oss. Johannes 14 står det: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er alltid. Korset tröstar oss. Korsets seger. Hjälparen tröstar oss. Så tänker jag också, det är en tröst att få vara i en församling. Få tillhöra en församling. Andra Korintsebrevet så står det så här i inledningen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud. Och så kommer jag ett uttryck om Gud som jag älskar. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Salig är den som sörjer. Den ska bli tröstad. Gud har tänkt ut det så att vi bär varandra. Titta på klockan så jag inte talar för länge här. Det sista jag vill säga som jag ändå tror finns i det här, och det kanske är det om du ska bära med dig någonting. Det är att jag tror att det Jesus säger med den här versen som är upp och nervänt. Att när vi tar in sorgen och liksom börjar känna det som Gud känner för den här världen, så finns det något gott, något djupt, något saligt. Vi är med i det rike som är också kallad att vara en skillnad i den här världen. Vi får vara med och bryta och komma med goda nyheter. Och få vara med och be för människor. Få vara med och ändra på skeva förhållanden, orättvisor. Vi får vara med och ge pengar till de som inte har pengar. Och det är oerhört saligt, tänker jag, att få vara del av Guds upprättande av den här världen. Och så en varning. Orkar ni med den? Ja, det var någon som gjorde det. Gud är inte ute efter att vi ska liksom, som det kan bli. Oh, nu, jag, kanske man kan börja rannsaka sig själv. Ja, men jag känner inte så mycket sorg. Och jag, alltså Gud vill inte att vi ska sörja över att vi inte sörjer. Att vi, han vill inte på något sätt trycka ner oss här. Nu ska du känna eländet här och hur eländig du är. Och det tror jag är fel väg. Det jag tror är att vi behöver öppna oss inför varandra. Lyssna på varandras berättelser. Ta in det. Vi kan inte ta in hela världen. Men vi ska liksom inte börja tynga ner oss över att oh, jag borde vara bättre. Det leder till självömkan, tror jag. Och det leder oss fel. Salig är du som sörjer. Du ska bli tröstad. Vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt rike som vi får lyssna till och som vi inbjuds in, Herre. Oavsett var vi står, var vi kommer ifrån, så bjuds vi in till ditt rike. Tack Herre för att det är ingenting som hindrar oss. Inte ens det som vi upplever som minus, Herre. Och Herre, jag ber om att vi ska få ännu mer öppnade ögon, öppnade känslor inför varandra. Herre, jag ber om att vi ska kunna få ta in mer av det som är tungt och svårt. Inte så att vi drunknar i det, Herre, utan att vi får i det be om din kraft att få vara med och trösta. Få vara med och vända på det som är skevt, Herre. Och tack Herre för att du också går till den av oss som just nu upplever sorg och hur axlarna och allting känns tungt. Herre, tack för att du finns där. Herre, jag ber om tröst till den som känner det ser så mörkt ut. Herre, tack för att din heliga ande kan gå till den och du vill trösta. Tack för din närvaro som finns här idag. Vi ber om det. Öppna oss för dig. Låt oss få smaka av dig i den här stunden. I Jesu namn. Amen.
Vi får tacka för predikan. Och jag tror att Guds vilja är att vi ska leva i världen men inte av världen. Att vi ska vara delaktiga av det som sker. Och jag vill uppmana dig som känner att du är i behovet av förbön. Det är vi allihopa. Så det går bra att komma fram. Och få förbön. Vi har förebedjare. Och vi vill gärna ta hand om dig som känner ett behovet av att någon lägger händerna på dig och ber för dig. Att du ska få uppleva tröst, få och bli uppfylld av Gud. För jag tror att vi behöver bli rustade, vi som lever nu. Jag tror att det är Guds vilja att vi ska leva i världen. Att vi ska se hur den utvecklas. Och vi ska se lidande. Men det som är så fantastiskt är ju att Jesus, han säger att vi ska vara saliga. Vi har någon att komma till. Han hjälper oss i allt. Vi ska få lyssna till lovsång här. Och välkommen fram. Vill du dela någonting med oss så är det bara att du kommer fram och säger till. Så får du göra det. Men kom fram gärna. Och vi vill gärna be med och för varandra.
Faller mig här inför dig, vid din tron, jag stillar mig. Ge mig fri, fyll mig med liv, nära dig, jag vill förbli. Låt din ande
din namn.